Och det innebär också att förskolan är så oerhört viktig för vårt samhälle, för det är där morgondagens samhällsmedborgare formar sin identitet, skapar grunden för en samhällelig gemenskap, utvecklar sitt språk och sin personliga identitet.
Välkommen till Natur och Kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
Idag är vi i Stockholm och vi ska prata med ingen mindre än Jonas Stier som har skrivit boken Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund tillsammans med Bim Riddersporre. Jag heter Niklas Gårdfeldt-Livi och jag är programledare för den här podcasten. Välkommen Jonas!
Tack ska du ha!
Kan inte du berätta lite grann vem du är och vad du pysslar med?
Jag heter Jonas Stier och jag är numera professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet. Jag har sedan i början på 90-talet jobbat med frågor som rör interkulturellt samspel, mångfald och är i grunden kan man säga skolad som sociologisk socialpsykolog. Och då är naturligtvis skolan och förskolan intressanta arenor för mig och min forskning.
Just det, och om vi börjar med själva titeln bara så att vi kan rama in lite grann vad vi ska prata om. Interkulturellt arbete i förskolan. Om du skulle ge dig på att försöka ge en kort definition av vad är det?
Ja, alltså om vi börjar med det lite enklare då, arbete, så är det ju så att i förskolan så ska man jobba både med omsorg och undervisning. Så det är ju det vi tittar på då i boken, och förskolan är ju så att säga sammanhanget för boken. Interkulturellt, det kommer ju kan man säga av två saker. Det ena är prefixet inter som betyder mellan och kultur som har med kultur att göra. Och med den titeln vill vi då visa att när vi pratar kultur så är det någonting som formas här och nu och av de människor som är inblandade i kommunikationssituationer till exempel, eller i situationer som rör lärande och omsorg.
Mm. Och jag tror att det är ganska vanligt att man förbigår på något sätt barns kulturella identitet. Det finns mycket för givetaganden. Men ni skriver väldigt tydligt redan i början på boken att förskolan är ju till för alla, skriver ni med emfas. Skulle du kunna förklara lite grann varför ni trycker så hårt på det?
Ja, alla i det här sammanhanget betyder ju att alla barn i Sverige ska egentligen ha rätten och möjligheten att finnas i förskolan. Och det innebär också att förskolan är så oerhört viktig för vårt samhälle, för det är där morgondagens samhällsmedborgare formar sin identitet, skapar grunden för en samhällelig gemenskap, utvecklar sitt språk och sin personliga identitet. Och det betyder ju också att i en tid av ökad globalisering, migration, digitalisering, då behöver vi en fast punkt för barnen att kunna socialiseras. Och det gör de tillsammans med naturligtvis sina vårdnadshavare, men också personalen och andra barn i förskolan. Så det är det vi menar då med alla. Och sen menar vi också med alla att det ska vara likvärdigt. Vi ska ha en förskola som alla har tillgång till oavsett vad de har för bakgrund och för ekonomiska möjligheter exempelvis.
Ja, och det här är ju faktiskt en väldigt het potatis politiskt väldigt ofta och har varit länge. Eftersom förskolan är en plats för normbildning, och det är en plats för normbildning som är utanför vårdnadshavarnas kontroll. Ju. Skulle du kunna prata lite grann om det?
Jo, och så är det ju. Alltså ett samhälle bygger ju på kan man säga då någon slags system av gemensamma normer och värderingar. Och då är det ju så att förskolans läroplan, den ska ju vägleda naturligtvis arbetet i förskolan, men den är ju också ett uttryck för en utbildningspolitik och en uppsättning grundläggande värderingar och normer som vi i Sverige då menar att vi ska stå för på totalen. Och det är klart att varje enskild individ i vårt samhälle kanske inte köper alla dem. Och så har det alltid varit. Men då måste förskolan ändå stå upp för det som är vår våra gemensamma ramar. Det ligger i uppdraget. Det kan vara jämställdhet, det handlar om respekt för mänskligt liv och levande. Det handlar om att inte ska ge pojkar och flickor olika förutsättningar i livet. Det handlar om att man inte slår barn. Det finns en rad sådana här värderingar där det inte finns någon möjlighet att kompromissa.
Nej, just det. Och nu har du ju för sig svarat på den frågan, men jag tänker det. Vad säger läroplanen om mångfald i förskolan?
Ja, den säger ju alltså, ungefär så, jag tänker inte citera läroplanen, men i grunden handlar det ju om en insikt om att Sverige har någonting som är typiskt då för vårt land. Och samtidigt så är vi ju då en del av en större värld. Vi är föremål för impulser utifrån och det är berikande. Det bidrar till samhällelig utveckling samtidigt som vi då ska balansera det med att säkerställa ett kulturarv. Och det är ju framskrivet då i läroplanen. Och sen blir ju diskussionen då, vad är det kulturarvet? Som sociolog, socialpsykolog så tänker jag att jag har ingen statisk syn på kulturarv, utan kulturarvet skapas här och nu utifrån vad som har skapats innan, och i förskolan skapas då morgondagens kulturarv i samspelet mellan barn och vuxna.
Mm. Och ibland kan man få intrycket i den politiska diskussionen att kultur är på något sätt ett nollsummespel. Mm. Om en kultur tillåts ta plats så tar det alltid plats för en annan kultur, verkar resonemanget gå väldigt ofta. Mm. Men ni pratar ju snarare om hur mångfald kan berika och göra världen större för både personalen och barnen. Mm. Och då tänkte jag på det här med transspråkande till exempel, som ju är, som har faktiskt märkligt nog kommit på den politiska dagordningen igen nu, med till exempel hemspråksundervisning. Mm. Och då pratar vi för sig ofta om äldre barn.
Mm.
Men skulle du kunna berätta lite grann om transspråkande och helt enkelt att man har den här blicken på barnen och sig själv?
Ja, alltså för det första så tänker jag, du nämner nollsummespelet, och det vittnar ju om, tycker jag, att man inte riktigt förstår dynamiken i en kultur, att det sker förändring hela tiden, att kulturer och samhällen är både stabila och föränderliga hela tiden. Och idag med en hyperglobalisering så har den, så att säga, så har det aldrig varit, det har aldrig tidigare varit så att vi har varit så utsatta för impulser och också kunnat ge impulser i världen på ett sätt vi aldrig kunnat göra innan. Så någon slags sån här kulturkonservatism, för det första tror jag egentligen aldrig det har fungerat, och det skulle definitivt inte fungera nu, eller göra en lista på sånt som är vår kultur. Jag tror att det är varken görbart eller önskvärt, utan här behöver vi ju så att säga möta, i det här fallet, barn och vårdnadshavare där de är nu. Och så att säga förhandla fram vad det är den minsta gemensamma nämnaren, där kollektiva önskemål kan möta individuella önskemål och så. Så att jag har ju en mycket mer, kan man säga, skulle jag då säga, dynamisk syn på kultur. Därmed är det inte sagt att det inte finns saker vi ska värna om, och det finns också saker i förskolans läroplan som vi aldrig ska kompromissa med. Så jag ser inte dem som mot, alltså de här impulserna som ett hot mot samhället eller ett hot mot läroplanen, så länge vi står stadigt i läroplanen.
Mm.
När det gäller transspråkande, nu är du inne, jag är ju forskare, det här är en politisk fråga också, och det jag nyss sa kan också naturligtvis tolka politiskt, och jag tänker att forskningen får ju ofta, så att säga, både politiska konsekvenser, och forskningen görs ibland utifrån politiska motiv, så det vill jag väl lägga till. Jag tycker ju att, jag ser ju det som egentligen, i grunden, min personliga uppfattning är att jag tycker att det är bra att barn får tillgång till sitt modersmål. Det är det korta svaret. Jag tror inte det är ett problem. Jag tror inte det är skälet till att de inte lär sig svenska, till exempel. Risken med att de inte lär sig sitt modersmål, det är att du skapar en klyfta mellan dem och vårdnadshavare, släktingar och andra. Så jag tror att modersmålsundervisningen i grunden är bra.
Mm. Och forskningen är ganska tydlig också på den punkten, ja, att det är bra för barnets,
det är bra, ja,
utveckling. Om vi då tar oss hela vägen på något sätt in i väldigt konkreta situationer, tänker jag, på förskolan. Det kan ju handla om till exempel maten på förskolan. Mm. Det kan handla om högtiderna. Mm. Det kan handla om klädseln. Mm. Och då pratar vi både barn och personal. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
Mm. Jo, jag är ute och pratar mycket om det här. Och ofta vad man vill ha är ju då en checklista eller en manual för hur man ska göra. Det första vi ska komma ihåg är ju att varje situation vid varje given tidpunkt är ju unik. Så det finns ingen kokbok. Det finns ingen så att säga magisk lösning på det här. Men det finns väl några saker jag funderar på. Det är ju liksom att själv fundera igenom då, dels hela tiden ha med sig läroplanen i bakhuvudet. Ha med sig frågan om likvärdighet. Ha med sig likabehandling i bakhuvudet. Jag tycker också exempelvis då att de som jobbar i förskolan behöver bli mer, ha mer kunskap om vad som innefattas till exempel av religionsfrihet. Alltså om man uttrycker det på ren småländska, att inte få som man vill när det gäller mat, det kopplar inte jag till religionsfrihet exempelvis. Däremot så tror jag att varje förskola bör diskutera igenom och ha en strategi för det här och ta stöd i lagstiftning, ta stöd i läroplanen, ha ett arbetssätt, jämföra med andra förskolor, vara tydliga med vårdnadshavarna. Det vi visar i intervjuer och så, det är ju faktiskt när vi pratar med förskollärare, så är deras erfarenhet att vårdnadshavare kan ha krav och önskemål. De kan till och med bli sura, de kan till och med ta till rätt så hårda ord när de inte får som de vill när det gäller till exempel vad pojkar och flickor får göra, eller mat, eller traditioner. Men när personalen tar sig tid att förklara varför man gör som man gör utifrån det uppdrag man har och utifrån läroplanen, då säger den erfarenheten hos förskollärarna att då brukar vårdnadshavarna både acceptera och förstå det.
Ja. Och då är du inne på min nästa fråga och sista fråga, som är en, och apropå mat, en het potatis, en synnerligen het potatis, nämligen normkritiken. Och om man tittar på läroplanen så tycker jag att man kan med fog säga att den är ju normkritisk i det, att man ska få barnen att till exempel förstå vilken typ av samhälle de ska växa upp i och vilken typ av samhälle som vi önskar oss att de ska delta i. Mm. Hur ska personalen tänka, tycker du, om de vill arbeta normkritiskt på något sätt eller under en viss period utan att det blir fullständig kalabalik bland vårdnadshavarna?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan här. Jag tror det är några saker jag tänker på så här på stående fot. Då. Det ena är ju liksom att jobba med sina egna normer först. Alltså ibland så tycker jag att, och det gäller ju inte bara förskolan, vi ska alltid jobba med de andras normer och värderingar. Och då glömmer vi att vi själva är en del av ekvationen. Och när jag är ute och pratar med förskollärare så brukar jag ofta så riggas de här insatserna utifrån att de behöver jobba med de andra. Och då brukar jag säga, det börjar vi inte med, utan vi börjar med er nu. Att man funderar på, vad har jag för bild av en vårdnadshavare eller en blivande förskolepedagog? Vad har de för bild av det arbete de ska göra och barnen? Så på något vis att få ihop den här ekvationen, att något sker i samspel där du är en part med dina normer och dina blinda fläckar och felaktiga uppfattningar, det har även jag. Alltså den delen tror jag är jätteviktig. Sen kan man ju fundera på, det andra jag vill säga, och det är ju, jag har ju själv varit med och i ett föräldrakooperativ, en förskola. Och det som var det stående bland personalen, det var att de sa så här att ingen förstår vårt uppdrag av er vårdnadshavare. Att då tror jag man i förskolan ibland måste bli bättre på hur man presenterar den egna verksamheten. För ofta så, när vi pratar då med folk runt om i verksamheten, så säger man så här, då berättar vi om vår verksamhet. Jo, men hur berättar ni? Och varför-frågan stannar ofta med för att läroplanen säger det. Och som de flesta människor nöjer sig inte med det svaret, de vill veta varför man gör det man gör och hur. Så där tror jag förskolan har något jobb att göra. Varför jobbar vi med normkritik? Och sen, jo, men det är för att få syn på normer, det är för att se på skillnader, det är för att faktiskt belysa likheter. Och det är min tredje poäng. Det är för mycket fokus på skillnader när vi gör normkritiken och för lite på likheterna. Och där var, jag var ute och intervjuade, eller inte intervjuade, jag var ute och pratade för en tredje klass för ett antal år sedan. Och då hade de läst om normer, värderingar och egentligen grunden normkritik, även om de inte hade lärt sig det ordet. Och så säger någon så här, jag tror hon heter Moa och gick i trean, så säger hon så här: jag undrar en sak, våra lärare pratar om att det är så stor skillnad mellan alla människor i världen. Och det här var precis när vi hade fått ett antal människor som kom hit från Syrien. Och så säger Moa så här: jag förstår inte, är vi inte mer lika än olika? Hon såg det som personalen inte såg. Så jag tror när vi pratar normkritik, få syn på normerna och också då lite mer utifrån vad som förenar och som inte skiljer oss åt. Och min sista poäng är, man behöver inte alltid kalla allt normkritik eller normkreativitet. Man behöver inte använda ord som man vet folk har en uppfattning om. Och ofta en uppfattning som faktiskt inte är helt rätt också. Så det är lite ingången här, pratar vi kommunikation. Hej, idag ska vi ha en tema då om normkritik för er vårdnadshavare. Då får du en reaktion. Eller hej, vi vill berätta lite mer om hur vi i förskolan jobbar med sådana här saker som värderingar och normer. Det är en annan ingång. Så tänker jag.
Tusen tack Jonas för att du var med i podcasten. Både du och Moa är synnerligen kloka. Och tack så mycket.
Tack.
Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.